Ja, god morgon.
Nu poddar vi tidigt idag.
Ja, ja. Och vi kommer ju direkt från ett möte om avtalsrörelsen. Den är snart igång.
Ja, den ska vi prata om en liten stund tänkte vi.
Men vi tänkte väl summera året i år har jag förstått.
Ja, det tänkte vi göra så här lite dagarna före jul. Men vi kan väl börja lite grann apropå förra gången när vi poddade så erbjöd vi oss våra tjänster att medla i den här regeringskrisen som pågår. Är det någon som har hört av sig till dig?
Nej, gud. Alltså jag har väntat. Och det var några gånger det var någon som ringde utan ID. Du vet, så man inte ser vilket nummer det tänkte. Nu händer det.
Trodde du att Anders ringer?
Ja, precis. Nej då, skämt åsido. Nej, men det är väl lite... pressen har väl inte kommit till partierna. Så förstår man ju den här dimensionen att det är stora förflyttningar. Men det är ju vi vana vid att man får göra också i en avtalsrörelse. Men det jag tänker är bra nu det är ju att han äntligen har satt upp den här tidsplanen. I en avtalsrörelse i våran värld är ju tidsplanen väldigt viktig. Det sätter press både på oss och arbetsgivarna, vår delegation och deras delegation att faktiskt komma överens. Och nu vet vi vad som händer om man inte blir överens efter ett visst datum. Då blir det liksom nyval.
Jag tänkte säga att då blir det strejk.
Eller extraval heter det kanske.
Ja, det blir inte strejk, det blir extraval.
Ja. Så jag tror att nu kommer det nog bli lite tryck i förhandlingarna.
Ja. Annars kan vi ju frågan fortfarande vara öppen. Vill de ha hjälp så kommer vi.
Ja, vi kommer. Ja.
Ja, men i alla fall, vi får väl hoppas att efter jul när vi poddar nästa gång så kanske det har löst sig, kan vi väl hoppas och tro.
Ja, alltså så här, de får väl hålla på tänker jag, men för våra medlemmars skull så finns det väldigt många viktiga frågor som vi behöver diskutera med riksdag och regering, och så länge man inte vet hur det där ser ut så är det ju lite... Det blir lite frustrerande.
Fast nu ligger den budget som man la ligger ju, och det finns ju en hel del försämringar som direkt drabbar medlemmar, både direkt och indirekt.
Ja, ett exempel är ju att de tar med ena handen och ger med den andra. Det vill säga att alla medlemmar i Kommunal får ju en skattehöjning med en 100 kr i månaden ungefär. Mm. Och sen så får man tillbaka då 50 spänn på jobbskatteavdraget typ. Eller jag såg i tidningen och så här 50 spänn får medlem hos oss. Så det är klart att då toskar man ju som kommunalare då 50 spänn ungefär på den här budgeten. Bara på den lilla skatteväxlingen.
Och det vart inget det här med fackföreningsavgiften som skulle vara dragsgillt, det är tillbakadraget.
Ja, de gjorde en skattehöjning för våra medlemmar. Det är så att välja att se det.
Ja, det är så
de höjer skatten.
Ja.
Höjde skatten med en 100 kr för våra medlemmar, och sen så sänkte de skatten lite för höginkomsttagare för det blir lite mer rut och rot och sånt där. Ja. Så att det är väl en högerbudget som man kan räkna med.
Och de arbetslösa kommer att slås på ännu mer kan man säga.
Ja, precis.
Minska resurserna till arbetsförmedling. Man tar bort de här extra tjänsterna nu som har varit väldigt lyckosamma och där faktiskt folk får arbete och kan fortsätta arbeta efter att man har gått extra tjänster. Så att
en riktig skitbudget.
Skitbudget. Dissar den direkt. Pang. Vi skiter i det nu. Vi fortsätter. Något annat som då faktiskt har gått igenom och som politiskt, eller kan säga, som Kommunal har drivit till politiken i många, många år. Vet du vad jag tänker på?
Ja, det är ju det här karensavdraget.
Ja, det är ett förslag från Kommunal från första början. Eftersom karensdagen som karensdag slår ju väldigt hårt mot de som har långa arbetspass. Till exempel de som jobbar natt eller andra som har...
Förklara här nu, då var det ju så, eller förklara hur det funkar då, så att som det var innan då, att om man jobbar natt, och då jobbar man, hur många nätter jobbar man då i månaden?
Man jobbar ungefär, ja, säg om du jobbar deltid så kanske jobbar 9-10 nätter per månad och jobbar 10 timmars pass.
Och så är du då sjuken, då åker man på 10 timmars karens då?
Ja. Och om man tänker utifrån veckoarbetstiden så är ju de här, då är ju karensen på 10 timmar en stor del av din månadslön rent procentuellt eller av veckoarbetstiden.
Så egentligen då så ska
kanske
man
40%.
Ju, precis. Ja, man ska ungefär få en dags karens, men man åker på liksom en väldigt stor del av hela inkomsten.
Ja, eftersom man jobbar få pass och långa pass.
Jag ska erkänna en sak. När jag kom till Kommunal för 7 år sedan så hade inte jag reflekterat över den här frågan. Och den singlade ju upp väldigt snabbt när jag var här. Eller den var ju igång redan då. Men jag har haft avtalsförslag och sånt där på den där också. Men det har varit svårt att lösa avtalsvägen. eller nästan omöjligt, så ska jag säga.
Men det är så här att karensdagen, det har ju varit många avtalsrörelser ända sedan jag började på 1800-talet, att man ska ta bort karensdagen. Vi hade ju en period hade vi ingen karensdag, om man tittar väldigt långt tillbaka. Men sen när man införde karensdag. Men problemet med det är ju att man kan inte avtala bort en karensdag enligt lag.
Nej.
Det var ju det som har varit problemet för oss när vi har fått avtalskrav att ta bort karensdagen. Ja. Men det går inte att avtala bort i kollektivavtalet.
Nej, den är inte dispositiv.
Och då börjar man ju diskutera vad kan man göra då. Och då kom det här karensavdraget. Och det innebär ju egentligen att det spelar liksom ingen roll hur långa, korta arbetspass du har eller hur du jobbar, så ska avdraget vara för karensen 20% av den genomsnittliga veckoinkomsten. Det är den som ska dras av. Så att
det blir i praktiken en normal arbetsdag på 8 dagar.
Ja,
eller 8 timmar.
8 timmar, precis. Ja. Så att man kan aldrig få mer än så i karens. Och det här gynnar ju de som har långa pass framför allt då. Men att karensavdraget blir ju mer rättvist, för det blir lika för alla.
Mm. Och nu har vi hållit på då, det är en lagstiftning, men det måste anpassas till avtalen, för man måste då ha olika beräkningsgrunder egentligen för hur det här ska räknas ut då.
Egentligen så säger ju lagen exakt hur det där ska gå till.
Ja.
Men sen har vi ju, eftersom vi varje av alla våra 70 kollektivavtal, så finns det ju en beräkning hur man beräknar, och man måste gå in i kollektivavtalet och titta då hur slår det för de som är månadsavlönade, men så hur ska man då räkna för de som är timavlönade, som har korta anställningar eller sådär. Så att vi har nu under typ en månad förhandlat väldigt, väldigt intensivt med alla våra motparter och är i princip, kan man säga, i mål på lösningar. Men det medger ju inget annat än att vi ska anpassa den till lagen, så det finns liksom inget fritolkningsutrymme.
Nej.
Utan det är bara exakt hur kollektivavtalen ska förstås och hur den ska implementeras i våra kollektivavtal.
Mycket bra jobbat. Och då, jag har en liten reflektion runt detta. Då är det liksom så att när jag kom till Kommunal, så det var inte så stor fråga, men sen förstod jag att det här är ju djupt orättvist. Och då hade vi ju det som avtalsförslag oftast, och sen när vi diskuterade det på våra kongresser, kommunalskongresser, då har det snarare varit, ska vi driva det avtalsvägen eller lagvägen, och då har vi landat i lagvägen eftersom det är svårt att reglera i kollektivavtal. Sen har vi drivit det på kommunalkongresser eller på LO-kongresser, och då har vi varit rätt ensamma. Det är väldigt få av de andra förbunden som har förstått problematiken runt detta eller brytt sig, och då kan man säga att det är en ren jämställdhetsfråga.
Ja.
Och sen har vi drivit det på partikongresser, och till slut har vi då lyckats få gehör i alla de här andra kongresserna. Men nu i massmedia så lyfter man upp de här gubbarna igen då som går skift.
Ja.
Men de har ju inte varit de som har drivit frågan, utan det är Kommunal, och jag vill verkligen säga det. Det är liksom, det här är en fråga Kommunal har drivit stenhårt politiskt
I många år.
Nu verkar det som att alla andra har gjort det, men det vill jag och starkast säga, det här är Kommunal seger. Det är Kommunal som har genom strategiskt och långsiktigt arbete fått igenom den här förändringen i lagstiftningen. Så att grattis till Kommunal och grattis till alla våra medlemmar.
Ja, grattis till oss.
Mm.
Det var en bra julklapp.
Mycket bra julklapp.
Lite annat då. Jag tänker på apropå, vi har ju nu de senaste poddarna, apropå Johan, värvningschefen, hur går det med värvningen?
Ja, men det går väl, det ser mycket ljusare ut på många sätt. Vi tappar inte lika, eller egentligen hösten har gått ganska bra, och nu tar vi nya tag till nästa år. Det blir ju så, vi drog igång ordentligt i somras egentligen, så att hösten har byggt mycket på att hitta strukturer och hur ska vi jobba och vem ska göra vad och så vidare. Nu känns det som att det mesta är på plats, så att nästa år kommer vara ett väldigt bra år för Kommunal.
Ja.
Det är helt övertygande.
Fortsatt väldigt mycket fokus på medlemsvärvning.
Ja, och det du och jag kom precis från nu, det är ju det här mötet i avtalsrörelsen.
Mm. Morgonmötet.
Ja. Mm. Och det vi, man kan ju säga att det är två saker som är viktiga i när man medlemsrekryterar, att man måste kunna förklara. Man måste kunna förklara avgiften och vad avgiften går till. What's in it for me brukar vi kalla det. Alltså vad får den enskilda medlemmen när man blir medlem. Men den andra historien som jag upplever att många förtroendevalda har lite svårt med att förklara, det är ju det här, den kollektiva nyttigheten. Och då har vi ju ganska många friåkare. De som sitter runt fikabordet och säger att jag får samma villkor fast jag inte är med. Och då vet ju vi rent så här på nationell nivå att de som inte är medlemmar i Kommunal, de ligger 2-3 tusen kronor lägre lön än en medlem i Kommunal.
Ja, det ser vi klart i statistiken.
Det ser vi ju klart. Men det är klart att de som sitter runt fikabordet och gnäller, de som inte är med och säger jag får samma löneökning fast jag inte är med.
Och lika många semesterdagar.
Ja, precis. Det är ju de få som då kanske tjänar på det. Men majoriteten av de som inte är medlem i Kommunal tjänar, har ju mycket lägre lön. Det är den ena diskussionen. Den andra är ju det här att tror man att arbetsgivarna vill ge våra medlemmar löneökning om det inte finns ett centralt avtal?
Nej.
Nej. Vi börjar ju på noll när vi börjar förhandla.
Ja, och det verkligen. Det där är ju en viktig fråga. För på något sätt, så många gånger så är det så att det uppfattas som att det finns någon form av ja, det finns en regellag att löneökningen ska vara på ditt och datt eller så. Och ja, det liksom är vad man får utan förhandling. Men alltså, det är ju hårda förhandlingar om löneökningar varje gång vi förhandlar.
Och försvara de villkor vi har med semester och ja, semesterdagar och OB och övertidsersättning och gud vet allt.
Vi börjar på noll ja, när vi börjar förhandla, och vi börjar liksom på minus kan man säga till och med. Och att det är ju så att skulle inte vi vara så många som vi är, så skulle vi inte klara av att bära ut de löneökningar som vi ändå gör.
Nej.
Och då kan man väl ändå liksom man kan sammanfatta det med att ju större vi är, ju fler vi är, och vi har ju pratat om organisationsgrad många gånger, att det är viktigt att upprätthålla organisationsgraden så att så många som möjligt är med, då bär vi ut bättre villkor. Så är det bara.
Ja.
Finns liksom, det är inget annat att snacka om.
Nej, och vi tror väl, vi håller på att räkna på det lite fortfarande, men runt 60 000 kronor är ett kollektivavtal värt för en medlem eller icke-medlem i Kommunal. Det vill säga extra semesterdagar, pensionsavsättning, alla försäkringar, OB, övertidsersättning, löneökningar och så vidare.
Pensioner.
Ja, och vem tror, är det någon där ute som tror att en arbetsgivare frivilligt betalar 60 000 kronor extra per år?
Nej. Eller jo, det är många som verkar tro
ja,
det.
Ja, det är många som verkar tro det, precis.
Nej.
Men så är det. Och det är väl det vi ska försöka då använda avtalsrörelsen till i ja, värvningsarbetet, och försöka förklara den här, vad är Kommunal för förening och vad händer om ingen är med i föreningen? Det är den kollektiva nyttigheten. Det är smart att göra saker ihop. Det är bättre att förhandla en halv miljon medlemmar mot arbetsgivaren än var och en för sig.
Ja. Och man kan väl säga att kollektivavtalet är den absolut bästa försäkringen ja, som man kan ha.
Ja.
Och som jag brukar säga, att om en hoppar, då rör sig inte marken. Men nej, om en halv miljon hoppar och några fler, så rör sig lite.
Precis.
Ja.
Och vi kommer återkomma här nu i vår här, hur ja, vi lägger upp avtalsrörelsen och pratar lite mer.
Men man kan ändå sammanfatta den här diskussionen om att det låter ju som att avtalsrörelsen 2020 är väldigt långt bort, men det är den inte, för de facto här efter jul- och nyårshelgerna så ska vi ju börja ta emot avtalskrav. Vi öppnar upp systemet för att medlemmarna ska kunna lämna krav.
Och det är ju bara medlemmar.
Det är medlemmar som ska lämna kraven. Och sen efter sommaren så ska vi ha avtalskonferenser där vi tittar på alla de här kraven som har kommit in. Och också prioriterar vad det är för frågor som ska drivas i avtalsrörelsen. Och sen under hösten så ska vi, de delegationer som då är utsedda också prioritera. Och sen är vi ju liksom igång med förhandlingarna runt, ja, typ om ett år.
Ja, då passar vi igång.
Ja, så ett år går väldigt fort. Och så att vi planerar det här väldigt mycket och kopplar också ihop avtalsrörelsen med medlemsvärvning och medlems arbetet med medlemsvärvningen där ute lokalt. Så att jag tror att det kan bli en väldigt bra och rolig avtalsrörelse med många roliga frågor och bra diskussioner ute på arbetsplatserna, hoppas vi på i alla fall. Eller hur?
Ja, absolut.
Ja, ja.
Jag somnar inte till.
Nej, jag tänkte så här, vi dricker lite kaffe här.
Jag satt och reflekterade lite över, nu snart är vi där. Med nätter och helger och kvällar. Ja, men, ja, så är det.
Gud vad man längtade. Så, så jag längtade och var vaken om nätterna. Ja, men det är roligt. Jätteroligt. Jag har funderat lite på så här, vad har hänt? Ett år går väldigt fort alltså, det kan man ju bara konstatera så här. Men vad har hänt under det här året? Och bara liksom gjorde så här snabba nedslag på några få områden kan man säga. Kommer ihåg för typ ett år sedan efter årsskiftet, det blev ju så här jätte superduper megajobbigt när man sänkte pensionerna för våra gamla medlemmar, pensionärer på grund av...
Just det, ja, det var ju den där bromsen som
slog bromsen och allt det där. Så kan man säga att vi har ju under hela året egentligen förhandlat pensionsvillkor. Det pratar vi inte så mycket om ofta. Det är väldigt svåra och besvärliga grejer, så jag ska inte gå in på några detaljer i det där. Men det har ändå, kan man säga, vi har fått pensionsavtal på plats som gynnar de medlemmar som har gått i pension och som kommer att gå i pension här nu vid årsskiftet, så att inte man får några sänkningar av pensioner framåt i tid.
Vi har hanterat den här bromsen helt enkelt.
Ja, vi har hanterat de svårigheter som har varit i de avtalen, så att det har vi gjort bra. Lite sådär dolda förhandlingar som vi inte pratar så mycket om, men som betyder väldigt mycket,
väldigt mycket
för de pensionärer och
de lägst avlönade pensionärerna.
Ja, kan man säga. Så att det har vi gjort. Där har vi gjort ett väldigt bra jobb, kan man säga. Sen har vi med det här med arbetskläder.
Mm.
Det var ju också en sån där fråga som vi har drivit i... Länge har vi inom vård och omsorg. Och det har ju varit många turer i rättsliga instanser och i så. Men nu har vi ju arbetskläder på plats.
Ja.
Och att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder, men inte bara stå för dem utan tvätta och tillhandahålla och tvätta och ja, allt.
Det är en sån här fråga Kommunal har drivit jättemånga år. Och vi har blivit hånade på LO-kongresser och sådär.
Det har blivit nej.
Till slut så sprang jag på en ordförande i ett annat LO-förbund, ett mansdominerat, och så förklarade jag för honom hur lagstiftningen var reglerad, och då sa han att det kan inte vara sant. Men då sa jag, då får du nog gå in, och så gav jag honom vilken paragraf, och sen har han varit inne och läst på natten sen. Och så sprang jag på honom, de sitter här i huset kan jag säga. Mm. Så sprang jag på honom dagen efter och sa så här, det här är inte klokt. Jag är så arg, jag är fortfarande arg, sån. Jag har inte sovit på hela natten. Nej, då förstår du hur arga vi är. Och då blir man ännu mer arg när man inte får igenom såna här grejer på en kongress, på en LO-kongress.
Ja, helt galet.
Helt galet, men nu är den...
Och precis som att inte gubbarna har arbetskläder.
Nej, men precis.
Vad fan, det är ju 1000 ombyten om de vill, typ.
Jo, nej, men, minst.
Ja. Men nu är det på plats, jättebra.
Mycket bra facklig seger för Kommunals medlemmar.
Och det går att gå vidare på det, för det som vi också behöver jobba med, det är ju arbetskläder inom barnomsorgen, som inte är något givet, utan det här är ju vård och omsorg. Men
vi fortsätter med den frågan.
Vidare. Apropå barnomsorgen, eller förskolan kan man väl kalla det. Där har vi ju också fått bra respons och gehör apropå den nya läroplanen.
Ja, det kom ju ut ett förslag först där barnskötarna inte ens var nämnda med ett ord i den nya läroplanen. Då fick vi ju
Då fick vi spel,
och då drog vi igång också återigen då ett omfattande arbete med att påverka politiker framförallt.
Uppvaktade politiken.
Och en del motparter också. Och sådär.
Ja, precis. Så att där blev det...
De ändrade sig.
Ja. Och vi fick vara med och skriva förslaget till och med. Och vara delaktiga i de texter som kom. Och vi var med på presskonferenser och hej och hå. Det varit riktigt bra. Och det här är jättebra, och det är roligt för barnskötargruppen. Och det känns som en jätteviktig förflyttning.
Ja, då kan man tänka sig, spelar det någon roll om de finns med i några ord i en där? Det har jättestor betydelse, för det är hur man organiserar arbetet, hur man planerar arbetet, hur man planerar rekryteringar, hur man planerar yrkesutbildningar till de här grupperna. Så att om inte de skulle ens finnas med som ett tänk i läroplanen, då blir de ju liksom en marginaliserad grupp. Så det här är en jätteviktig
förflyttning. Att de är en del av arbetslaget i den nya läroplanen.
Precis. Och det kommer få konsekvenser i alla andra frågor.
Ja, det kommer att få konsekvenser. Det som vi gör nu då, apropå det är ju att vi alldeles här i dagarna har tagit en rapport om barnskötarna i förskolan. Så den är på väg ut. Den ska bara liksom tryckas. Och då kommer den
kommer att finnas på kommunal.se.
Det kommer att finnas där. Och den tror jag kommer att vara väldigt, väldigt användbar där ute. För där är liksom den helhet, kan man säga. Den här rapporten pratar om allt från arbetsmiljöfrågor till yrkesutvecklingsfrågor till till ja, barnskötarnas roll i förskolan och i läroplanen och så. Och man kan väl också säga att vi har ett väldigt bra samarbete tillsammans med arbetsgivarorganisationen SKL, och vi kommer att fortsätta den nästa år omkring barnskötarnas roll och hur vi ska höja status, hur vi ska få till nationella utbildningar för barnskötare.
Mm.
Det är jättemånga frågor och jättemånga saker som är på gång just vad det gäller barnskötarna som känns superroligt.
Ja. Och vi har ju tidigare pratat lite tidigare avsnitt om vår generella politik när det gäller lön och arbetsmiljö, yrkesutveckling och sånt, och nu försöker vi branscha dem och till och med ner på yrkesnivå, så att det är jättekul att en sån här stor grupp nu, att vi har en särskild politik inom alla de här viktiga områdena för just den här målgruppen.
Mm, jättebra.
Jätteroligt. Ja.
Och det som vi också har pratat om tidigare här, men som jag kanske inte på ett tag nu, men det är ju det här att det pågår ju faktiskt en utredning som tittar på det här med skyddad yrkestitel för undersköterskor.
Ja, precis.
Det är ju en utredning som ska vara klar nästa år. Och det är ju en fråga som vi också har drivit, alltså legitimation eller skyddad yrkestitel.
Det är ungefär samma sak.
Det är samma sak, men vi får väl hoppas att den utredningen landar väl och att vi får gehör för våra krav omkring undersköterskeyrket, legitimation eller skyddad yrkestitel då, så att vi får studs i den frågan också.
Men fördelen där är ju att vi är ju helt överens med vår största motpart Sveriges kommun och landsting om det här arbetet och vad som behöver göras och vilka utmaningar vi har. Så att jag är nog ganska förhoppningsfull om att den där utredningen kommer landa bra, för där sitter ju både vi och motpart och sådär också i referensgrupp och sådär, och det känns som att men vi är överens sedan länge med framförallt SKL men också vårdföretagarna om det vikten av att ha en nationell standard på utbildningar och att man vet vad är en undersköterska och vad är det för arbetsuppgifter de kan göra och utföra och så vidare.
Vi är ju väldigt överens, så är det centralt och sådär. Men det som skaver lite i mig, apropå yrkesutvecklingstrappan, där har vi ju vårdbiträde och att vi ska införa...
Att de smyger in en ny titel?
Nej, men sen är det här att man lokalt säger så att nej, men vi behöver inte vårdbiträden här. Men man plockar ju in en jävla massa outbildade.
Ja, precis. Man smyger in en ny grupp.
Man smyger in de outbildade och tittar inom... Alltså vi kommer inte, under lång tid framåt så kommer vi inte kunna försörja framförallt äldreomsorgen med bara undersköterskor. Det finns liksom inte, för så mycket kan man inte utbilda, för de människorna finns liksom inte. Däremot då måste man se så att för att liksom klara av kvaliteten och för att ha utbildade ändå i verksamheten, då är det bättre att i ett första steg utbilda, lyfta de som är outbildade till vårdbiträden.
Och då har vi ju sagt att det klarar man ju att göra på ett år. Om man är arbetslös och går en arbetsmarknadsutbildning till exempel.
Ja. Och sen i nästa steg så kan man bygga på de steg som är kvar för att bli undersköterska. Men liksom första steget är ju då vårdbiträde. Och det är bättre än att vara outbildad för både verksamheten och för de som jobbar i verksamheten.
Ja, men självklart. Alltså är du utbildad blir det mer kontinuitet också.
Ja, men det här hör jag att kommunerna liksom inte tycker att men de kommer inte efterfrågas. Men de har ju då inte förstått och insett det stora problemet kring kompetensförsörjningsfrågorna och problemen med rekrytering, utan de sover, tycker jag, lite fortfarande. Ja. Utan gör om, gör rätt, tänk till en gång till, för det här är ett bra sätt att få in också de outbildade för att vilja bli kvar sen och faktiskt bli undersköterskor.
Precis.
Annars är ju risken stor att de här försvinner till andra branscher.
Ja.
Och det ser vi ju liksom en strömning apropå de som lämnar. De som inte får tillsvidareanställningar, inte får någon utveckling i jobben, går ju till andra branscher. Handeln, hotell, restaurang, andra där de får bättre förutsättningar och tillsvidareanställningar. Så att nej, det där behöver vi jobba mer med och se till att arbetsgivarna lokalt inser sitt eget bästa. Ja, och det är väl,
Du glömde ju en liten sak.
Vad glömde jag då?
Det har varit ett litet val i år också. Eller det skiter vi i kanske.
Vad har det varit val?
Det var inte val. Jo, men det var ju höstas.
Ja, det var ett val. Men det är väl det vi har pratat om. Ja, att det vet. Blir ju aldrig något.
Nej, ja, jag vet. Jag är helt snurrig.
Men det kommer att bli ett val i vår.
Ja, ett EU-parlamentsval.
EU-val.
Ja.
Men det måste jag säga att det kan jag känna mig ganska oengagerad ja. Om. Fast
det
kan man inte vara. Det är jätteviktigt,
nej, det är
jag vet. Man får sätta sig in i det där när det väl,
det är mycket viktigt.
När det väl blir dags.
Men du, jag kom på en fråga som vi kanske skulle ta lite om. Det är ju det här, LO gjorde ett utspel om att man kanske ville ta in pensionsfrågan in i avtalsförhandlingarna. För att,
absolut nej.
Nej. Därför att vi blev ju lite arga här och då är det så att ja. Många av våra medlemmar blir ju, eller många, 80% av våra medlemmar blir ju fattigpensionärer. Och det beror ju inte på avtalspensionen, utan det beror ju på att den statliga pensionen är ju så jäkla dålig.
Mm.
Så att man når inte ens upp till alltså vanlig standard. Och skulle vi då kommunals medlemmar avsätta avtalspension för att täcka upp för den dåliga statliga pensionen, skulle inte vi få löneökningar på 10 år.
Nej.
Det
nej.
Går inte.
Det går absolut inte.
Staten får göra sitt ansvar.
Ja, och det kommer vi att driva hårt från vårt håll och hoppas att vi får med oss många andra på den. Att det är den statliga pensionen som måste höjas och rättas till de problem som finns där. Vi betalar in våra medlemmar till tjänstepensioner. Tjänstepensionerna är riktigt, riktigt bra. Ja. De går också bra. Men det går inte därför att man kan inte avstå löneökningar till förmån för pensioner. För det ger inte våra medlemmar som ändå är rätt lågavlönade de effekter heller som man skulle vilja.
Nej, det låter lite tekniskt, men man kan säga så här att skulle kommunals medlemmar behöva själva betala för den riktigt dåliga statliga pensionen för dem, som bland annat beror på att de jobbar deltid givetvis, så skulle vi få avstå löneökningar väldigt många, och det finns inte en chans på gatan. Staten får ta sitt ansvar, vi tar vårt ansvar, ja. Punkt slut.
Och en sak till innan vi slutar. Som jag tycker vi måste ändå liksom hylla oss själva lite. Eller oss som parter skulle jag säga. Jag skojar loss. Och det är heltidsarbetet.
Ja.
Heltidsarbetet som norm. Det finns ju, som jag sagt tidigare, mycket bekymmer. Det finns många utmaningar i det där. Men det har ju från början varit ett krav från medlemmarna att vi ska driva frågan om att få heltidsfrågan, och det har ju också varit en fråga som har varit många avtalsrörelser. Nu har vi den på rull. Man får gå framåt, ibland så får man utmaningar, man får gå några steg bakåt, men man får fortsätta. Det finns många utmaningar med arbetstider, arbetsmiljö, bemanning och hur man ska organisera det. Men vi fokuserar och fortsätter än mer intensivt att jobba med heltidsfrågan nästa år.
Ja, och då, jag hör ju ibland, jag är ute väldigt mycket och träffar arbetsplatsombud och förtroendevalda, och det är klart att då lyfter man ofta den här frågan att den är lite knöd och lite svår. Ja, fackligt arbete är ett tufft arbete. Det är ett steg fram och två steg bak ibland. Och det är precis som du nämner, det är stora utmaningar. Både arbetsmiljö och bemanning och hur ska schemaläggning gå till och liksom hur ska organisationen se ut. Det, vi försöker förflytta, vi har jobbat deltid i den här sektorn sedan den kom till.
Mm, alltid.
Alltid. Och hela, alltså, och det är ju hundratusentals anställda. Det är klart att man inte vänder en, liksom, en hel organisation som bygger på deltidsanställningar över natt. Och det är därför vi har det här långsiktiga projektet. Men vi är också ödmjuka för att det kommer vara utmaningar. Men bara för att det finns utmaningar och en del är större än andra, så kan man inte säga så här, då skiter vi i det. Utan liksom en facklig rörelse måste alltid vara progressiv och försöka hitta lösningar på utmaningarna.
Mm. Och sen är det ju så att man ska ju ha klart för sig, och som jag har sagt många gånger tidigare, att i och med det här beslutet att vi är alldeles fast bestämda att det här ska genomföras för en stor jämställdhetsfråga, så är det ju så att man ska man förändra en norm i samhället, för det är faktiskt det vi gör. Vi utmanar ett helt samhälle, en hel norm, från att liksom deltid har alltid varit en norm, som du säger, i den här sektorn, till att det ska vara det normala ska vara att man jobbar heltid. Så är det en stor förändring, det är en stor förflyttning, det finns ett motstånd. alltså det är en utmaning, man utmanar ett helt system, det är större än vad vi tror.
Ja, men vi utmanar ju även liksom hela den manliga normen. Jag menar, om våra medlemmar ska jobba heltid så kommer ju inte männen alltid kunna ha sina fasta arbetstider som på byggarna som alltid är vid 6:30. Nej, då kommer vi behöva rucka på den normen också kanske.
Ja, det för med sig andra saker, men det för också med sig att vi får ett mer jämställt samhälle, får vi hoppas på.
Du, snön har kommit till Stockholm, nu är det jul.
Nu är det jul igen.
Alltså jag tyckte det var mysigt med snö några dagar, men nu tycker jag så här, fan det är halt och det är lite besvärligt. Och,
ja, jag gillar ju inte snö.
Nej, jag vet ju det. Det är därför jag tänkte att jag lägger upp den här pucken.
Nej,
Men nu är det jul, nu tar vi lite julledigt.
Det gör vi.
Och sen så, vi kommer ju återkomma här nu under nästa år.
Ja, det gör vi.
Lite mer kontinuerligt har vi tänkt.
Ja, får vi se vad som händer.
Ja.
Men vi får väl liksom önska varandra och de som har lyssnat på oss i år god jul och gott nytt år.
Ja, hoppas vi hörs och ses på i olika forum.
Ja, det gör vi.
God jul. God jul. Hej då.
Hej då.